Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
I avsnitt 211 av Vi Bilägares podcast. Skönhet kommer inifrån, i alla fall på Volkswagen Caddy. Och nya Hyundai Tucson lyxar till det. Dessutom senaste nytt från långtestandet och veckans snackisar. Hej på dig som lyssnar på Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin och jag känner mig ganska jetlaggad fortfarande efter förra veckans vintertest. Det blir ju såna intensiva dagar där uppe. Vi jobbar hela tiden. Anders Helgesson, har du hämtat dig från vintertestet än?
Det tycker jag nog att jag har. Men allting är ju relativt. Helt uppvärmd och upptinade fötterna är jag ju inte, trots 21 grader och max sätesvärme.
Ja, det kommer ta lite några dagar till kanske.
Jag räknar med det.
Ja. Tommy Wahlström, du var ju också med på vintertestet.
För ovanlighetens skull så fick jag kliva ut från mitt kontor och vara med er där ute i verksamheten. Och det var så himla kul. Och ni är så goa att vara ute med allihopa.
Ja, det var härligt.
Det var kul att vara med, Tommy.
Din positiva energi, den spred sig i laget kan jag säga.
Till skillnad från den negativa energin jag sprider runt lämning när vi ska skicka till tryck.
Ja, just det, för det har vi precis gjort. Nummer 2 har alldeles nu skickats iväg till tryckeriet. Gick det bra, Tommy?
Ja, jag tror att det sista håller vi faktiskt fortfarande på med, så att det varit verkligen in i kaklet den här gången.
Ja, men det blir en tidning i alla fall.
Förhoppningsvis.
Ja, det låter positivt. Vi ska gå in på vad som har hänt i veckan. Har ni snappat upp någonting i nyhetsflödet?
Ja, men jag kan börja. I veckan så svors ju Joe Biden in som USAs 46:e president. Och ett av hans vallöften var en kraftfull satsning på att elektrifiera den amerikanska bilparken. Och det här kommer ju att få konsekvenser, tror jag, för kanske hela världens bilindustri. Man ska göra jättemånga saker. För det första ska man se till att elbilarna blir billigare. Och det gör man då genom att införa skatterabatter. Obama införde skatterabatter för privatpersoner som köpte elbilar, och sen så tog Trump-administrationen bort det här. Men nu lovar Biden att återinföra det, och det är alltså upp till $7,500 för den privatperson som köper en elbil. Sen kan lite grann den här hur mycket man får tillbaka beror på batteristorlek och lite annat. Men även biltillverkarna kan få då skatterabatter upp till $1,875 per såld elbil i volymer upp till 200 000 bilar per år. Jag vet inte hur många bilar Tesla bygger. Anders, vet du det?
De var väl en hårsmån från att nå årsmålet 500,000. Det var väl 450 000 någonting, lite drygt. De var väldigt nära. Och det är till och med lite gammal siffra, det var ju i december. Så att de var väldigt nära att nå målet, 500,000.
Den där första skatterabatten då kan i alla fall hjälpa då, nya tillverkare att komma igång med mindre volymer, eftersom de får en delvis subventionering där i början. Men sen ska man bygga laddinfrastruktur. Man ska bygga 500 000 laddplatser över hela USA fram till 2030 med hjälp av statliga bidrag. Man säger att staten ska föregå med gott exempel när det kommer till att köra elbil. Biden-administrationen har en kampanj som handlar om att man ska köpa in amerikanska varor till federal verksamhet. Buy American kallar man den här kampanjen. Och i den då ingår att man ska köpa amerikanska eldrivna person- och lastbilar och en massa andra saker för 400 miljarder dollar. Och en del i det här projektet är att man ska elkonvertera 500 000 skolbussar fram till år 2030.
Oj, ja. Det är en hel del.
Och sen ska man satsa på forskning och utveckling. Man ska satsa 5 miljarder dollar under de kommande 5 åren i ett forskningsprogram för att ta fram nya elbilsbatterier som ska sänka kostnaderna och förlänga elbilarnas räckvidd. Så det här snacket om att mindre batterier och kortare räckvidd räcker gott, det verkar inte ha nått amerikanerna, utan där ska det fortfarande vara lång räckvidd för att vara intressant.
Ja, och sen kan man ju tycka att ja, men det är ju där borta, det händer där, men det kommer ju definitivt påverka oss också i slutändan med tanke på just det här med biltillverkarna och allt, hur de kommer styra om säkerligen efter de här ändringarna och ja, som de har Biden-administrationen har planerat.
Ja, för det blir ju förstås så att om Ford bygger elbilar i USA så lär de också kunna komma att sälja dem på andra marknader framöver. Och just det här omställning som du säger, det är också en del i det här. Man ska ge ett särskilt investeringsstöd till bilindustrin där de ska få upp till 10% av sina investeringskostnader betalda från staten om de ställer om produktionen från fossilt till elbilar istället.
Mm.
Och sen då till sist så har man då krav på högre bränsleeffektivitet för fossila bilar. I Kalifornien så har det funnits ett frivilligt regelverk som säger då att bilarna ska bli 3,7% bränsleeffektivare för varje år som går. Och nu pratar man om att det här skulle kunna bli någon slags bas även för ett nationellt regelverk. Det fanns den här typen av regler för länge sedan. Men Trump avskaffade dem också förstås, men Biden tänker återinföra dem så att bilarna ska bli snålare. Och det pratas också om att det kanske kan komma något krav på att elektrifiera alla fossila bilar som säljs i USA. Alltså att en bensinbil måste vara minst mildhybrid för att den ska få säljas helt enkelt.
Men det är väl också, det är väl Kalifornien som piskar på det där. De har sagt att de ska vara fossilfria 2030, det är totalt stopp för bensinbilar.
Ja, och nu säger väl Biden-administrationen att 2035 ska hela USA vara fossilfritt i transportsektorn. Så att det ska bli jättespännande att se.
Jag hade en grej där om, du pratade om batterier där, att de skulle forska, skjuta till pengar för att forska om batteriteknik och sånt där. Och det väljer ut nyheter, massor av nytt om just batteriteknik tycker jag. Det är ju det här solid state som vi har pratat om i en tidigare podd och hur batterikemi, de experimenterar om hur de kan liksom minska till exempel såna här kobolt i batterier och såna här metaller som inte är så bra. Och nu har i alla fall Chalmers börjat titta, i Sverige börjat titta närmare på om såna här litiumjonbatterier som är normala kan ersättas med litiummetallbatterier. Och det är, nu kan jag inte den exakta förklaringen, men det är uppbyggt på ett annat sätt, det här litiummetallbatteriet, vilket ska göra det mer energitätt, upp till från 3 till 6 gånger mer energi får det plats på samma yta på ett litiummetallbatteri.
Men det är inte solid state alltså, eller?
Det är inte solid state, men det är någonting med, nu ska jag inte, det här är lite över min kunskapsnivå, men det är någonting med de här anod och katod som är inbäddade på ett annat sätt. Anoden tror jag det var, som är liksom uppbyggt på ett annat sätt, inklädd i metall eller hur det nu var. Men i alla fall, det är inte solid state, utan det här är liksom ett annat typ av batteri. Men då är det en svårighet då med det här som Chalmers har tittat på, för att tydligen med såna här litiummetallbatterier så kan det bli dendriter. Har ni hört talas om det?
Nej,
jag har det på dendriter, det är man på frukostfilen va?
Ja,
jag tänkte en tid till det där. Jo, tack. Det är bra.
Jag tänkte att det var någonting så här typ karies eller något så här hål i tänderna eller någonting, men det är det ju inte såklart. De förklarar det som att det är vassa nålar som kan sticka ut från den här anoden och komma i kontakt med katoden och bli puff, det blir kortslutning, det är inte så bra. Och i värsta fall så kan ju batteriet ta eld, vilket inte alls låter bra. Men det är där svårigheten de måste komma över, så att det inte bildas sådana här spikes eller de här nåltopparna däremellan. Tydligen så är det sådana här dendriter, det har vi i huvudet också. Det är en sån här...
som det förklarar ju saker och ting.
Ja, det förklarar kortslutningen ibland. Men där verkar det som att det är som en bra grej. Det är som sådana här små träd vi har i hjärnan som sköter kopplingar mellan olika nervceller. Och det är typ, de säger så här, när man tar ut och springer en eftermiddag så bildas det liksom nya kopplingar med hjälp av de här dendriterna. Så då är det en bra grej.
Ja, det är därför man ska vara på frukostfilen. Det är det jag sa.
Elbilsbatterier, inte lika bra.
Men jag kommer bara tänka på en grej. Alltså de här elbilsbatterierna nu från Ford och BMW som har krånglat.
Mm.
Var det dendriter i dem också, eller?
Men där var väl problemet att det var kontaminerat i tillverkningen, kom de väl fram till. Att det var någonting i fabriken där hade kommit smuts någonstans.
Det var någon som inte hade torkat fötterna.
Ja, precis. Så att jag vet faktiskt inte om det finns dendriter i såna, om det är risk för dendriter i vanliga litiumjonbatterier också. Det får någon mer bildad svara på, tror jag, inom det här med metallbatteriuppbyggnad.
Om det är så att det är någon som lyssnar här på podden som är väldigt kunnig inom batterier och känner att de vill sätta av, vi ska bara snälla, en dag och lära oss lite om batteriteknik och elmotorer och sådär, så får ni hemskt gärna göra det. Säg till bara, så blir vi lite mer kunniga, så behöver ni inte bara sitta där och skrika rätt in i kuddar för att vi inte har rätt svar.
Absolut. Men det är intressant det här i alla fall med batterier och hur de är uppbyggda, och att det kanske inte kommer bli en typ av batteri i framtiden, utan det kommer vara massa olika med olika egenskaper och solid state eller sån här annan kemi eller ja.
Det är klart, vi kan ju att spekulera i livslängd beroende på hur det är konstruerat, om man säger. För det kommer ju naturligtvis att bli en grej för batteribilarna. Det är att vårat batteri kommer att hålla mycket längre än konkurrentens batteri. Så att därför behåller bilens värde längre. Och så där. Det kommer ju bli en fråga.
Innebär det här då att i framtiden så måste vi köra långtestbilarna i typ så här 20 år, eller?
Jag skulle nog gärna se att vi kanske kör dem i alla fall i 10 år. Någon bil skulle vara väldigt intressant ibland. Kanske inte alla år, men någon gång skulle vara spännande att se. Problemet är hur 17 ska kunna hålla exakt koll från dag 1 till 10 år och se degraderingen av batteriet och sådär. Om jag tittar på elbilsform och sånt, så är det ju testläger som säger att degraderingen har varit ganska brutal i början. Det var ett par procent, men att det sedan ganska snabbt har bromsat upp. Men det där kommer ju naturligtvis att förändras. Tittar man på mobiltelefonerna som vi använder, som använder samma grundteknik. Det är sällan en mobiltelefon känns jättepigg efter 2-3 år i batteriet i alla fall. Det är min upplevelse.
Ja, vi får se hur vi ska utforma långtestet i framtiden. Det blir något att bita i, helt
enkelt. Jag ska vara tydlig där. Jag sa inte att elbilars batterier håller i 2-3 år. Det var mobiltelefoner, så ingen tror att bilbatterierna kommer hålla länge. Ja, men de kommer att degraderas.
Vi ska prata mer om min långtest Tesla snart, angående batterier och hur snabbt de försvinner.
Precis, men innan det, Anders, du hade sett någonting om att Ford ska lägga ner i Brasilien, eller hur var det?
Ja, jättetråkigt tycker jag då. Det är ju så intressant historiskt, för Ford var ju, nu är jag ute på tunn is, jag har faktiskt inte faktakollat här så mycket, men de var tidiga med att förlägga produktion i något annat land än sitt hemland, och det har säkert bilindustrin gjort sedan dag 1, vad vet jag. Men i större skala så är Ford något av pionjär på det här. De hade ju Fordlandia, tror jag hette, i Brasilien. Man försökte bygga upp en stad där man skulle producera däck och bilar. Det gick så där. Och nu utav besparingstekniska skäl då, så har man beslutat att lägga ner all produktion i Brasilien. Och det gjorde man bara här för någon knapp vecka sedan, tror jag. Och det tycker jag känns lite trist liksom, när man haft så snart 100 år. Jag tror 1928 började man väl bygga på Fordlandia i alla fall, men de kanske var där tidigare, men det är nästan 100 års epok som går åt skogen, och det är, jag tycker det är lite trist.
Så de kommer sluta bygga, men de kommer inte sluta sälja då?
Nej, nej, det är bara produktion som man kommer att ta hem till USA. Men det kanske hinner ändra sig, vem vet, men det är det man har sagt nu i alla fall. Det händer ju mer saker också inom Ford. Om du är en Ford Mach-E-beställare nu så har du fått ett lite halvdeppigt besked här. I alla fall om du bor i USA. Att någon leverans kan det inte bli tal om. Utan man kommer att försena leveranserna med ungefär en månad. För, som de säger, extra kvalitetskontroll. Kan vi ana kontaminerade batterier igen? Kasta bara ut den sådär.
Men har man inte börjat sälja den i Norge redan? Mustang Mach-E?
Jo, den säljs. Och man har levererat också bilar i USA. Man levererade före årsskiftet. Så det är inte det. Utan om du har en beställning att ja, välkommen, du ska snart få hämta din Ford Mach-E. Du får hämta den 21 december. Förlåt, december? Det var ju förra året. 21 januari till exempel. Nu, du bara drar till med ett datum.
Anders, Mustang Mach-E. Det är Mustang, Mach-E. Du säger Mach-E bara. Du glömmer ju Mustangen. Det är ju en Mustang.
Det är Mustangen som säljer det, vet du.
Ja, det är ju det. Ja, Mustang, det spekuleras ju vilt att det ska komma fler modeller. Allt hänger på den här Mach-E. Mustang, Mach-E. Jag säger Mach-E, det räcker. Alla vet ju. Eller? Gör ni inte det? Jo, det vet ni.
Men det är Mustang som är varumärket och det är det som är draghästen i det här.
Ja, där fick han till det.
Iha!
Ja, nej, men det är ju intressant när de säger det där. Ja, men du ska snart få den. Vi ska bara finputsa och göra det extra bra bil till dig. Men då är det att de är bakom kulisserna är svettiga och det är liksom, som du säger, kanske kontaminerat. Och det är, ja,
jag kommer
vad är det som händer?
Senare var ju Saab 9-5, första generationen när den lanserades. Då sköt man på det, jag tror nästan mer än ett halvår på grund av kvalitetsbekymmer. Och då lyckades man ju faktiskt få ihop bilen väldigt bra tack vare det. Det har inte varit så lyckat om det hade kommit ut dåligt byggda bilar, men de höll ju då. Så att man får hoppas att det bara är något sånt. Man vill verkligen putsa till produktionslinan igen. Men i och med att de redan har levererat några tusen bilar så känns det ju lite märkligt, tycker jag. Jag undrar om det är batteribekymmer. Men det har jag inga belägg för.
Men i alla fall, den som väntar på något och väntar allt för länge, är inte så?
Jo, och man kommer få vänta på inte bara Ford, utan det har visat sig att covid har fått en kanske lite ovanlig följdeffekt. När det här bröt ut då, pandemin, så tillverkarna skruvar ju ner förväntningarna. Men återhämtningen för bilindustrin har gått ganska fort. Så att det finns ett sug efter nya bilar. Och då har man haft bekymmer med sina beställningar av mikrochip. Man skar ner kraftigt då i samband med pandemiutbrottet och sen så nu som man har sagt att oj, vi kan ju leverera betydligt fler bilar, men det finns inga mikrochip. Så att i bland annat Volkswagen, Suzuki, Honda, Mercedes, Toyota tror jag också, en herrans massa tillverkare, FCA, har alla fått justera ner produktionstempo på grund av brist av mikrochip.
Så de har allting annat i bilen? Men det är det där lilla chippet som saknats.
Ja, och folk har till och med varit så precis att de säger att det är chippet till ESP som saknas. Så att det har kostat dem på den kinesiska marknaden en produktion på 50 000 bilar. Det är ju rätt många.
Vem är det som bygger de här chippen då?
Ja, det är ju chiptillverkaren. Jag vet faktiskt inte specifikt vilka det är. Nvidia är det enda jag kommer på, men det är ju data och hemelektronik. Men det är ju samma tillverkare som gör dem där.
Men jag tänker, är det en fabrik liksom som har covid stängt och därför har hela produktionen gått åt skogen?
Nej,
eller?
Det är det här som är det fina. De har inte haft några större produktionsbekymmer. Det är alltså kraftigt automatiserat. Utan det var det att bilindustrin backade av sina order. De hade så låga förväntningar så att när de skulle göra nya halvårsbeställningar.
Aha.
Då sa man, nej men vi klarar oss. Vi behöver inte ha mer än hälften av det vi brukar ha i normal affär. Nu börjar jag dra till med en siffra här. Men sen så visar det sig att efterfrågan har inte minskat så mycket. Men det chiptillverkarna gjorde var att, men herregud, vi står ju här med massa överproduktion. Okej, är det någon som vill köpa chip? Och hemelektronikfirmerna märkte ju att, vänta nu här, vår försäljning bara skjuter i taket när alla ska ha nya Apple TV och Rubox och vad allt de nu heter. Hemelektronik helt enkelt. Så att de har ju köpt upp den extra produktionen. Så att nu får inte biltillverkarna chip. Det går till hemelektronik. Ger det ett kvartal så är det säkert kapp igen. Men just som det är nu så påverkas de kraftigt av det här. Tommy, du sa där att du frågade efter 500 000 bilar, att det var Teslas produktion. Men visst är väl siffrorna så att det är bara amerikanska bilar som kommer få den här subventionen på, vad var det, $1,800?
$1,875 per såld elbil i USA. Ja.
Okay.
Upp till 200 000 bilar.
Ja, 200 000, tror ni Tesla säljer 200 000 bilar i USA? Ja, det är klart att de gör. De säljer ju inte 200 000 i Norge, och det är väl näst största marknaden. Men som sagt, 500 000 är det de tillverkar, och sen hur det fördelas ut över världen, det vet jag faktiskt inte. Och apropå de här subventionerna, så finns det ju en tillverkare som det har varit ganska tyst om, och framförallt på den här sidan Atlanten, och det är Lordstown Motors. De har ju seglat i bakvattnet på Cybertruck och Rivian, för att Lordstown har ju konstruerat en pickup som ser precis som en vanlig pickup, och man har enkom fokuserat på att det ska vara ett arbetsfordon, så den är väldigt enkelt utformad inuti. Det ser ut som en typisk gammal Ford F-150. Det är hårdplast, högt och lågt, inga specialeffekter överhuvudtaget, men den går på el.
Men det här märket har jag aldrig hört talas om. Jag har inte hört talas om den här bilen alls. Men är det någonting bara för USA, eller är det tänkt att det här ska ut till hela världen? Eller
initialt vad? Är det ju bara för USA, och det som gör det intressant, det är att de har hävdat dem. De har förhandsorder på 100 000 bilar, och eftersom den här vänds enbart till företag, så känns det som att de där ordrarna är lite mer riktiga än de här hundratusentals som vi säger att Tesla Cybertruck har, för det kan ju vilken privatperson som helst göra. Men den här är ju verkligen riktad bara till hantverkare, till statliga myndigheter och liknande.
Så. Men just, jag berättade ju om det här att staten ska föregå som ett gott exempel i USA i elektrifieringen. Och $400 miljarder ska man lägga på att köpa amerikanska varor. En sån här Lordstown Pickis låter ju perfekt i det sammanhanget.
Ja, det är det jag tror att den är. Jag tror att det kommer bli gå lysande för den där firman, faktiskt. De har tydligen någon gammal, jag tror att det är Mitsubishi-anläggning de fick för $1 eller något sånt där för massa år sedan.
Mm. Ja.
Så det är en riktig anläggning, och allting är klart. Och det är det bästa. När tror ni de här ska börja levereras då, Lordstown pickuperna?
Ja, jag har ju som sagt inte hört talas om dem. Men vad var det senaste de som Tesla Cybertruck? Är det 22 eller vad är det nu igen? Ja, jag minns inte. 21 kanske, 22.
Men, 23 tror jag. Och sen är det Tesla-faktor på det, så säger 25 då.
Ja, just det.
Förlåt, Tesla.
Nej, men är det snart alltså med det här Lordstown?
Kvartal 4, då kommer de.
Nej.
I år?
Ja.
2021?
2021, kvartal 4.
Långtestandet 2022?
Ja, absolut. Gärna för mig. Den är skittuff. In på tuben och kolla, tänkte jag säga. Men in på internet och kolla. De finns.
Tommy, du har påbörjat en lista, har jag hört, om Tesla Model 3 från långtestallet.
Ja, jag har fått ta över den nu. Och det är ju en fantastisk bil som ni kära kollegor har hyllat i avsnitt efter avsnitt av vår podcast. Så att jag var ju väldigt ivrig när jag fick ta över den här. Och nu står hon i mitt garage. Och vi är så osams om så många saker.
Ja, tycker du inte om Tess? Men faktiskt, Anders, lyssnar man på avsnittet där vi presenterade långtestallet för 2020, så sa faktiskt Anders redan då, jag har en lista. Det kommer jag ihåg.
Ja, jo, det får man ju ganska snabbt.
Ja, så att, men få höra nu, Tommy, hur lyder din lista 10 saker jag inte tycker om med dig, Tess? Eller vad är det för rubrik du har?
Jag skrev faktiskt 10 saker jag hatar med Tesla 3, men vi kanske ska mildra den innan Tesla-klanen börjar ringa. Nej, men det är en fantastisk bil på många sätt. Den är snygg, den är jättekul att köra, den är snabb som rackarns och den är ganska rymlig faktiskt. Och den är heller inte riktigt så bullrig som jag minns den. Kommer du ihåg när vi testade den, Anders, för typ ett år sedan, första gången testade 3?
Du började på vinterdäck, och att sommardäcken, det kommer inte att gynna ljudupplevelsen. Okay. Jag hade också turen att köra på vinterdäck under min långtestperiod. Och sen när vi tog den på sommartestet och på sommardäck, då kändes det som att jag hoppade, det här var en annan bil. Men jag tycker nog den är okej. Den är bullrig, men den är okej. Det finns värre.
Jag kom ju från ett år med Hyundai Kona nu då, vår elbil som jag har kört. Och den var ju faktiskt ännu bullrigare än vad Teslan är. Och dess fjädringskomfort var ju betydligt sämre än Teslan. Så att ur den aspekten känns det som jag har tagit ett kliv framåt. Men jag har alltså en lista här med 10 saker som jag tycker att Elon borde kunna titta lite på och kanske göra någonting åt, om vi säger så. Plats 10 på min topplista över saker jag hatar med Tesla 3. Handskfacket som öppnas från pekskärmen. Så oändligt mycket omständligare än att bara ha en vanlig knapp på luckan. Och eftersom vi nu ska fylla i vår körjournal i tid och otid varje gång man laddat. Och eftersom vår batteri till vår bil är ungefär lika stort som min ordinär ficklampa, så laddar man ju hela tiden. Så det är ett himla öppnande och stängande av detta handskfack.
Tommy, får jag komma med tips?
Ja.
Prova talfunktionen.
Talfunktionen?
Öppna handskfacket. Jag tror faktiskt att hon öppnar handskfacket. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag har för mig att det gick. Eller så blandar jag ihop det med någon annan bil. Det är många bilar i huvudet. Testa talfunktionen.
Jag ska testa det. Se om,
för steg ett, kommunikation, Tommy. Det är viktigt att man pratar med varandra.
Förlåt, det är
om,
förstås,
om man är osams.
Det är förstås inte Teslan det är fel på, det är mig det är fel på. Men det är bra. Nu får jag ju lära mig här. Plats nummer 9 på min lista över saker som jag hatar med Tesla 3 är bakåtsikten. Alltså, ytterbackspeglarna är ju så mörktonade så att man ser ju ingenting i dem så länge det inte är fullt dagsljus ute. Så när man ska parkera och det är mörkt så måste man lita på backkameran. Men backkameran suger åt sig smuts som en svamp och blir alltså oanvändbar så snart du kör ut ur tvätthallen. Och hur sjutton ska man göra sen när man parkerar?
Då får vi Stockholmsparkera, Tommy. På med dragkroken och sen kör man att ta emot. Gör inte det för guds skull. Jag avskyr det, men det verkar som man det tänker så.
Ja. Plats nummer 8 på min lista, alla ljud. Det plängar, det piper, det tjongar, det tjular konstant. Allt låter, och trots att jag har ställt varningsvolymen på låg så tycker jag att det låter alldeles för högt. Jag vill säga till Tess, håll klaffen.
Det är väldigt skarpt, det håller jag med om. Hennes varningsljud är väldigt aggressiva.
Jag tycker dessutom att det verkar komma till fler ljud, för jag minns inte att jag... Det mest irriterande ut var när den där förbaskade farthållaren, eller självkörningsfunktionen som de kallar den, helt värdelös. När den kopplar ut där, dunk dunk, och den hörde man ju mer eller mindre konstant när man körde den där bilen. Men jag minns inte så många andra varningsljud. De kanske har lagt till några, för säkerhets skull så att säga.
Plats 7 är vi på. Hög elförbrukning vid parkering. Det måste vara något hål i batteriet. Elektronerna forsar ur även när bilen står stilla. Jag lämnar den i varmgaraget med 8% kvar. Morgonen efter ska jag åka till jobbet. Det är 3% kvar bara. Vart tog resten vägen?
Sensor mode.
Ja, men nej, den är avstängd. Jag fick köra alltså utan värme till jobbet.
Det är inte okej.
Vad gör hon på nätterna?
Vad gör hon på nätterna? Vem är det som är i min bil och håller på?
Och du kan ju inte skylla på att den laddar ner heller, för du har väl inte trådlöst nätverk i garaget, och vi har ju budgetpaketet, så vi har ju inte OTA från mobilnät. Så det är det ju inte.
Nej.
Men det drar lite ström annars.
Nej, men nej. Jag har, och som sagt, Sentry Mode är avstängt. Den står där utan uppkoppling och tömmer batteriet på nätterna. Nummer 6. Nu har man ju kommit en uppdatering så att man kan ställa avresetiden innan man ska åka iväg med bilen, och då är den då kupén tempererad och batteriet förberett och sådär innan man åker. Men avresetiden går bara att ställa inifrån bilen, det går inte att ställa in från appen. Så att om du sitter hemma och kommer på att just det, jag ska åka klockan 10 imorgon och inte klockan 3, då kan du inte ändra det, utan då måste du gå ner till bilen för att göra justeringen. Är inte det jättedåligt?
Hur långt tar du till bilen, Tommy? Men hur långt det tar det när du lämnar lägenheten och ner till garaget?
Det tar 4 minuter.
Jag tror nästan att du får tillräckligt varmt om du trycker aktivera nu i appen.
Absolut, det kan jag göra. Men det är bara klimatanläggningen då. Det är ju inte det här förvärmning av batteriet eller toppa upp laddningen. Det händer bara när man har ställt in.
Jag försökte test, förlåt.
Nummer 5, regenerering i halka. Det är så att när Tess känner att nu ska vi återvinna lite energi, då slår hon på bromsfunktionen i elmotorn som driver på bakhjulen. Och är det halkigt då börjar hela bilen fladdra och kännas oerhört instabil. Lyckligtvis så går det ju att minska den här återvinningsgraden. Man kan välja en funktion så att man har mindre återvinning, om man ens har någon alls, jag minns inte. Och då slipper man ju det här problemet. Men nu hörde jag att i framtiden ska man ta bort den där funktionen, så att det ska alltid vara full regenerering på. Och den blir inte trevlig då. Sorry.
Jag hoppas att den där tvingande regenereringen, att den bara kommer komma på nya modeller. För det här är ju ett sätt att få bättre värden i VLTP-cykeln i och med att man räknar med en viss grad återregenerering. Och går den inte att justera utan att den är tvingande, då kommer man nog kunna tillgodoräkna sig ett lite högre värde, och då finns det vissa länder möjlighet att den slinker över i andra miljöklasser och då blir billigare att äga. Jag tror att det är det de håller på med. Men det är jättedumt, för det finns en anledning till varför en hel del tillverkare satsar på att bilarna ska rulla så långt som möjligt istället för den här ganska abrupta bromsregenereringen.
Men vår ID3 är ju också bakhjulsdriven och har sån här ganska kraftig regenerering. Men jag känner inte alls att den blir instabil på samma sätt som Tess blir. Jag tycker hon blir oerhört vinglig där när hon sätter igång och bromsar. Speciellt när det är halkigt och utförslöpa, och det är lite läskigt. Nummer 4. Regnsensorn. Maria och Anders, ni har bägge talat om det tidigare här i podden. Men jag är ändå lite besviken, för ni har inte lyckats förmedla hur genomusel funktionen hos den här regnsensorn är. Oftast så krävs det fullkomligt monsunregn för att torkarna ska slå ett slappt slag eller två, men ibland så får de plötsliga tokryck och vispar som om de försökte göra sockerkaka på vindrutan.
Är det inte också läge att lägga in en sån här Tesla-flagg här också? För att det som jag upplevt är inte säkert att det är samma som du har upplevt, Tommy, eftersom det kan ha varit 71 uppdateringar emellan där som har bestämt.
Och det kom ju för sig en uppdatering som gjorde då att nu har jag i alla fall en virtuell knapp på pekskärmen för vindrutetorkarna. Jag vill minnas när jag började med bilen så fanns inte ens det. Utan då var man tvungen att trycka på någonting annat först för att komma till vindrutetorkar-funktionen. Var det inte så?
Jag har för mig att så fort du duttade till längst ut på spaken för singeltolk, då jag för mig att den menyn kom fram direkt då.
Så att jo, kom det gör den då också. Men nu ligger en fast meny på pekskärmen i botten hela tiden.
Det
är en uppdatering, det är bra.
För det finns ju, är det Fiat eller någon som gör att om man fortsätter att hålla in den här knappen för singeltolk, så går den efter ett slag så går den upp på max. Typ som en panikknapp. Det har jag saknat flera gånger i Teslan, för att när man passerar, särskilt när det är så här snöslaskigt ute, passerar någon lastbil så är hela rutan bara slapp och så hinner inte torka den med, och då vill man ju liksom inte in och gräva i menyn för att trycka på maxtork, utan då vill man bara hålla in den här knappen och sen få den att torka så fort som det bara går, men det har de väl inte gjort i sig.
Det finns ju en lösning på detta, Anders, och det är många som använder det kallas regnsensor, och då slår den själv och torkar när den upptäcker att det är smuts på vindrutan. Fantastisk uppfinning. Borde man prova någon gång. Ska vi prata om räckvidden? Hur litet är det här batteriet egentligen? Det tar ju slut direkt. Jag laddar hela tiden och kommer ändå ingenstans. Och så tas Teslas snabbladdning. 120 kilowatt effekt. Det låter ju jäkligt flott. Man hinner ju knappt börja ladda. Så sjunker den där floden av elektroner till en tunt strilande ström. När man kommer strax över 50% laddning så går effekten under 50 kW. Och det är väl typ lika snabbt som en Nissan Leaf laddar, eller hur?
Vilken plats är vi nu på listan?
3.
3, okej. Okay. Ja.
Och sen då när man ska stoppa laddningen. På många andra elbilar så finns det ju en liten knapp vid ladduttaget som man kan trycka på, så kopplas laddningen av. Det finns det inte på Tesla, utan här blir det till att krypa in igen i bilen och dutta på pekskärmen. Alternativt starta appen. Du står ute, det är 25 minusgrader. Du ska ta av dig vantarna, fram med telefonen, logga in, hitta appen och trycka stoppa laddningen. Varför kan jag inte bara få en knapp vid kontakten?
Är det någonstans jag skulle ha röststyrning så är det just på laddkontakt, oavsett märke. Släpp kontakten. Punkt.
Loss.
Loss.
Tess, loss.
Plats 2 på min lista över saker som jag inte riktigt är så förtjust i min Tesla. Eller ja, 10 saker jag hatar med Tesla 3. Är den hispiga autobromsen. Jag körde vår BMW i3 under ett par år när vi hade den som långtestbil, och den autobromsen var ju helt galen. Den bromsade för viadukter, den bilen bromsade för skuggor av trän och den bromsade...
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Så det är för silverfärgade bilar. Så snart den såg en silverfärgad bil även på långt håll så nitar den.
Jag kan vara rädd.
Ja, den var det. Jag har inte upplevt något liknande sedan dess. Men nu 5 år senare så är det dags igen. Jag har hittills kört drygt 300 mil med Teslan och redan fått 2 rejäla autobromsingrepp på motorväg utan att det funnits något hinder framför. Vad är det här? Ska det vara så?
Och det var inte när du körde med autopiloten eller självkörande
Simi. Det var nog kanske en gång med självköret och sen en gång när jag inte körde med självkör utan jag körde manuellt.
Mm. För om du blinkar fel med för självköret, när du ska blinka ut så blinkar det ut och sen så när du ska tillbaks och du håller i ratten men inte nog mycket för att du ska bryta autopiloten utan bara tillräckligt med motryck men ändå, och när du ska blinka tillbaka, om du liksom bara duttar på blinkersen så att det blir det här lite små, så du inte fortsätter blinka eller vad det är, då kan den få för sig mitt i tillbaka filbytet att nej, nu ska jag autobromsa. Nu blir det stopp här. Det här
jaha, nej. Är det kopplat till det?
Det har det varit för mig i alla fall. Men, okay.
Ja, för nu är du ju inne på nummer 1 på min lista. Självkörningssystemet. Vi har betalat 66 000 för det här. Och filhållningen i Fiat 500 är bättre än det här makalöst dåliga självkörningssystemet. Och det som du är inne på, Maria, det här automatiska filbytet är fullkomligt värdelöst. För när bilen ska byta fil så ska man först blinka och sen ska man vrida på ratten, och man ska vrida lagom mycket. För lite så blir det inget filbyte alls, och för mycket så stänger systemet av med ett ljudligt pling.
Det låter som pling plong, det låter som stryktipset. På, om ni kommer ihåg det här ljudet, det är så här lördag eftermiddag för mig. Det är det här pling dong, och så hör man det här när man kör i Teslan. Det är liksom stryktipset varje gång man bryter autopiloten.
Eftersom det är så många varningsljud i den där bilen också, så tänker man ju inte alltid på att nu har den stängt av den där filhjälpen och självkörningsfunktionen. Så plötsligt man sitter där och verkligen nu kaninöron i luften litar på systemet. Ja, då kan det ha stängt av. Men du plingar ju här förut för någonting annat. Minns inte vad det var. För den varnar ju inte. Det är bara det där förbaskade plingplong. Varför är det inte en liten röd flash i instrumentet? Någonting tydligt som talar om att nu kör du själv.
Ger dem inga idéer om detta, Anders. Vi har alldeles för många indikationer redan. Och dessutom...
Jag vill ha en saftblandare mitt på panelen.
Nej tack. Under de korta sekvenser som ändå det här självkörnings- eller filhållningsassistentsystemet fungerar, så blir man ju uppmanad var 9:e sekund, vrid på ratten. Om du vrider för mycket så kopplar du ur, vrider du för lite så kopplar det också ur med ett glatt plingande. Du måste vrida exakt rätt. Men jag har inte varit med om ett system som kräver så mycket handpåläggning som filhållningen i den här.
Och den kan ju byta fil själv. Kan den ju inte. Man måste ju blinka och sen ska man försiktigt med verkligen fingerspitzgefühl toucha den lite åt det håll man vill att den ska svänga. Då kanske den kan överväga att fundera tanken att svänga. Men ofta så kopplar den ur.
Påfarten är ju också en väldigt läskig grej med den här autopiloten. Men det har jag ju pratat om tidigare. Det här att den tvärbromsar när det kommer en bil från höger som ligger i påfartfilen. Så vill den liksom så gärna släppa in den bilen att den klappbromsar där med.
Ja, jag har inte märkt det än. Men jag är ju väldigt förtjust i sådana här automatiska system och kör ofta med allt jag har i bilen påslaget. Men här går det ju inte, så jag måste stänga av filhållningen och så försöker jag köra med den adaptiva farthållaren istället. Till sist då. Den här adaptiva farthållaren i alla fall går ju att använda utan att man har hela självkörningssystemet inkopplat. Och den är ju radarbaserad till en del, så att den håller ut lite längre än de här kamerafunktionerna. funktionerna, men den lägger också av, och den lägger av mycket tidigare än vad jag har varit med om i mina senaste långtestbilar. Hyundai Konas filhållningssystem och adaptiva farthållare hade jag tror inte jag hade en enda felindikation på ett år när jag körde den i alla möjliga väder.
Ja, förutom den där lilla incidenten då som vi ska tala tyst om, men det var kanske inte systemets fel.
Nej, skit bakom styret, då hjälper det inte. Nej.
Ja, men 10 saker. Men Tommy, vi är så glada att du tar dig an Tesla, Tess. Att du liksom fortsätter att köra den här bilen.
Ja, för någon måste ju berätta om det här. För ni hade bilen ett år och körde 4000 mil och ni har fan inte sagt det här.
Jo, det har vi visst.
Jo, det har vi väl visst det, ja. Men Tommy, tänk nu på att du ska ha den här bilen i 8 år till. Du sa 10 år. Eller det var kanske jag som sa 10 år, men...
Gör det för vetenskapens bästa, eller vad säger man?
Faktiskt.
För,
ja, faktiskt. Mm. It's a keeper.
En del av problemen som vi upplever, visst är det så att EU har andra krav på vad ett självkörande system får göra och sådär än USA?
Ja, det är betydligt strängare och kräver mer redundans i systemen. Och det är därför jag tror att vi har en ganska särskild upplevelse av de här systemen jämfört med vad man har i USA, där man ligger ett par generationer fram i utvecklingen, för att de får liksom inte blomma ut riktigt i Europa. Men om jag förstår det hela rätt nu, så ska man börja köra betatester i Norge med ett självkörningssystem som påminner väldigt mycket om det som finns i USA. Och det de har i USA verkar vara bättre, även om det absolut inte är felfritt.
Apropå automatik och så här saker som ska sköta sig själva. Jag tänkte på det, i förra podden så pratade vi ju om Volkswagen ID.3, långtestbilen, om hur bra den var med de här fyrkanterna som den skapar med det helljuset, att den kan blända av små rutor för mötande bilar och så. Och jag tänkte på det jag körde hem från vintertestet, att det där funkar inte riktigt alltid, för jag fick en hel del helljusblink på mig på, men det var ju också på motorväg, så att det är en väldigt lång raksträcka, så når ju de här sensorerna som ska kunna blända av det här inte så långt, så att då blir de ju bländade där borta och de blir väldigt sura. Och,
men är inte folk lite nervösa? Alltså, ibland tycker jag det känns som att folk helljusblinkar för att de ser att det lyser mycket i fronten på en bil de möter, även om de inte blir direkt bländade av dem.
Ja, det kan också vara det här att de inte förstår att den faktiskt bländar av, för att jag ser ju när den skapar de här rutorna som liksom följer med bilarna när jag möter dem. Men jag fick ju också ett blink från en en stor pickup med extra ljus fram, och han bestämde sig för att köra på helljus hela vägen, fastän min bil hade bländat av honom då, men han förstod liksom inte därför att, eller personen förstod, nu ska jag säga hen, för det, jag vet inte vem som körde, men personen förstod inte därför att man tänker ju att när en bil bländar av så ska det synas tydligt, men det gör ju inte det på samma sätt med de här smarta Matrix IQ-ljusen. Men en god idé kan ju vara ändå att vara med och stänga av när man kör på motorväg eller en väldigt lång raksträcka, för att vara snäll mot sina mötande.
Och regel tycker jag de där har bekymmer med lastbilar. Jag körde ju Honda Jazz Crossstar hem, och den har inte lika avancerat ljus, men den har i alla fall ett automatiskt helljus. Den har ju jättesvårt att känna av när det kommer en lastbil, och då brukar det liksom, även om man har en så här separering med lite skog och sånt, vegetation på motorväg, så liksom kikar ju den kan ju inte se över det, så att lastbilschaffisarna och stackarna får ju det här helljuset rätt in i hytten. Och ibland har även de här riktigt smarta ljusen bekymmer med att sortera ut vad som är lastbil och vad som är personbil. Men sen, Maria, tror jag att du hade den där sista vägen in i mål, alltså hem. Det var ganska smutsiga strålkastare, och de där ligger redan så otroligt nära de lagliga gränserna för att få så bra ljus som möjligt. Så att när strålkastaren blir smutsig och den liksom ljusbilden blir mer diffus, så bländar den också lite mer.
Aha, så att det här, man, ja, men då ska man ju verkligen inte lita på att auto är auto, utan då är det, ja, du får verkligen vara med ljuset, utan det är liksom inte bara köra på, som jag gjorde. Förlåt alla bilister.
Men Maria, du får väl köra lite med strålkastare i Jörgen då, så att det blir rent och fritt där.
Där var han rolig, Tommy.
Ja. den som inte finns. Ja. Nej, den manuella strålkastarrengöring, alltså gå ut och putsa.
Det är som 60-talet igen, alltså man får kliva ur bilen och putsa strålkastarna med jämna mellanrum när man är på långresa. Det är sorgligt.
Jag kan säga, jag kom nog hem sist från vintertestet. 9:15 gick jag in innanför dörren i fredags efter att ha jag tankade eller laddade i Hudiksvall, och sen så hade jag, det var nog strax över 20 mil. Och då gav jag mig den på att nu ska jag banne mig köra hela vägen till Uppsala till nästa Ionity-laddare. Nu ska jag inte stanna och fegladda, för att Tommy, du kör ju ofta till gränsen, och det gör ju du också, Anders. Jag är lite mer feg med det där, liksom inte våga, men nu tänkte jag att nu gör jag det. Så att det blev att köra med avslagen värme lite sista milen. Körde med det här 100 på 120-sträckan, bara för att spara lite extra. Och sen, ja, såklart, jag slog ju på värmen om det skulle bli, men framrutan immade inte igen, men sidorutorna såg ut som något ur Titanic, jag vet inte. Och så kom jag in på Ionity-laddaren i Uppsala, och så spelar Celine Dion i högtalarna I Drove All Night. Jag tycker det passar så bra liksom, när jag sladdar in där på laddaren med typ 2 mil hade jag till godo. Så jag kunde kört värme lite till faktiskt, men ja.
Kände du då att elbil kanske ändå är det rätta, eller?
När jag kom hem flera timmar efter er andra så kändes det lite orättvist faktiskt. Så jag var väl inte den lyckligaste då direkt i min elbil. Men som sagt, den har ju sina andra fördelar, bilen. Men har jag sagt sa jag i förra podden att den här värmaren inte funkar? Apropå det här du sa, Tommy, med Tesla, att du måste sitta och knappa i bilen när du ska åka.
Jag minns att vi höll ju på att prova den där och fick massa konstiga indikationer när vi försökte starta den.
Det funkar ju fortfarande inte, eller ja, man får ju bara felmeddelanden när man försöker.
Alltså man startar klimatanläggningen med på telefonen.
Ja, precis. Det är den här inte riktigt färdigen, tror jag, principen, som är mycket annat med ID3. Men vi får väl se.
Då hade du ändå tur, Maria, för jag fick ett samtal i förrgår, var det väl, från en läsare som sitter i en ID3. Där hade värmen lagt av fullstopp. Det var iskallt i den bilen. Han undrar, ska det vara så här? Nej, det ska det nog inte vara, när någon bara åker till verkstaden. Nej, ingen värme överhuvudtaget, trots att bilen var fulladdad och allting var up and running i övrigt. Men chi, värme.
Oj, ja.
De har lite kvalitetsproblem, tror jag.
Det är, när jag tittar på bilderna, så är det ju en rätt så flådig front på nya Hyundai Tucson med alla de här brickorna. Och när det ser så här dyrt ut så är det väl oftast det, eller hur, Anders?
Ja, det är det ju faktiskt.
Har bilen blivit dyrare?
Jag önskar att jag kunde svara på det, men jag har inte hittat någon gammal prislista på den gamla modellen, för den har man naturligtvis lyckats städa bort jättesnabbt, Hyundai. Den jag körde, den kostade ju mycket pengar, 409 000 någonting. Men man kan ju komma undan lite billigare. Jag tror att baspriset är 286 och 9 någonstans där. Det är under 270 000 i alla fall.
Det
får man väl räkna med att lägga om man ska ha en mellanklass SUV idag. Det är kanske inte så farligt ändå. Men den ser dyr ut.
Ja, men de här, det är som änglavingar, eller kallar de det där, eller är det du som kallar det där?
Nej, det stod faktiskt i svenska broschyrmaterialet att de kallar dem änglavingar. Så att det får väl vi säga att det heter då, helt enkelt. Men det är ju så här diamantformad grill, och sen så tänds det ju upp då som, det ser ju som trekant eller trianglar, där man har knäckt trianglernas ytterkanter så att de får en fin bågform. Och med lite god vilja kan man väl kanske tolka det som en vinge på en ängel.
Och på de här, på insidan är det väl också rätt så mycket att man försöker lyxa till den, eller vad ska man säga?
Den gamla var ju ganska snygg inuti också, men här den känns otroligt modern, tycker jag. Den är extremt avskalad. Den har en sån här rak panel, men i panelen så är det som två halvmånar som går upp. Jag har lite, jag tror inte jag skriver det i texten, men jag har ju sagt lite skämtsamt att det påminner om en Mustang från mitten av 90-talet eller en gammal Corvette, fast det är mycket liksom inte lika överdrivna såna här halvmånar upp i panelen. Men de har bara satt en skärm på det där. Det finns liksom ingen sån här liten keps över instrumentgruppen som då är en skärm. Utan den är väldigt ren och enkel i sin form. Och så är det naturligtvis bara touchknappar alltihop. Va? Så att när man stänger av det så är det kolsvart. Så man ser ingenting. Och sen när man vrider på tändningen så tänds allting upp. Det är rätt spektakulärt och ser både påkostat ut och känns påkostat också. De har lyckats med materialvalen. Trots att det är hård plast så känns det rätt så bra.
Mm. Och du sa touchknappar. Funkar det då?
Jo, men det gör det ju. Jag hade inte, var inte speciellt kallt när jag körde den här. Det var strax innan jul. Så att det hade inte blivit någon köld värd att nämna i Stockholmsområdet. Men jag tycker det funkar. Jag har inga vantar på så det funkar bra. Men visst, det kan vara lite svårt att hitta rätt i de där knapparna. Men sitter man i bilen längre än vad jag gör och satt i den där en vecka. Då kommer man hitta det där bra, tror jag. Det är inget jättebekymmer. Men visst, fjädrande knappar, de har ju alla funktionerna där. Det är bara att det inte är fjädrande knappar, det är touchknappar. Så att man hade lika gärna kunnat ha det. Men utav kostnadsskäl, så är det billigare att göra touchknappar och stora släta ytor än att ha knappar som ska ha små fjädrar eller silikonmotstånd i sig och extra bakgrundsbelysning. Och så. Det här är en billigare lösning och det ser ju flådigt ut.
Mm. Men du körde en mild hybrid, eller hur? Inte laddbar hybrid.
Ja, en icke laddbar, utan det är en, ja, en vanlig hybrid, ja, mild hybrid.
En hybrid, en ren, inte mild hybrid, utan hybrid.
En hybrid, ja. Ja, sen finns ja. Det ju, ska vi ta det här, mikrohybrid, då är det bara startstopp. Mild hybrid, då är det någonting mer, 48 volt system till exempel. Sen har vi hybrid, tänk Toyota Prius, och sen har vi laddhybrid. Där var en snabb genomgång. Och sen går det dela in laddhybrider i Outlanders och ditten och datten och så. Men det behöver inte göra nu.
Mm, men hybrid, är det en ny drivlina för den här för Tucson, eller har den liksom alltid haft de här alternativen som den har nu?
De har inte haft en sån här fullhybrid tidigare, så det är nytt. Motorn är lite osäker på om den är helt ny eller om det är en utveckling, för de har haft 1,6T-motorn i andra modeller, så det är nog bara en liten utveckling och anpassning för den här hybriddrivlinan. Den systemeffekten är 230 hästkrafter, så det är en stark drivlina, och bensinmotorn tror jag de säger är på runt 200 hästkrafter. Elmotorn är på 60, och sen försvinner då lite allt där i omräkning av olika skäl. Så systemeffekten är 230 hästkrafter.
Ja. Sen ska den väl komma som laddhybrid också, va?
Den kommer komma som laddhybrid, och då får den ännu lite mer flås i sig. Det blir 260 hästkrafter, så det lär ju bli en raket. Den är ju inte direkt långsam, den här 230 hästan. Även om jag inte riktigt tycker att det känns som att den har så mycket effekt. Men jag har ju inte gjort några accelerationsmätningar eller något sånt. Men kör man, tuffar man på som folk kör mest, så känns den ju jättestark och fin.
Du har inte sagt någonting om den är fyrhjulsdriven.
Den är fyrhjulsdriven, men den finns också med tvåhjulsdrift, och då blir den ju lite billigare också, sparar man ett par kronor. Vad vill ni veta mer? Innerutrymmen och sånt kanske?
Ja, why not?
Det här är, den är 4,5 meter lång, den här bilen. Det är prick 4,5 meter, så det gör ju att det blir XC40 Tiguan-träsket. Och den sticker väl inte direkt ut där. Den är ungefär som de konkurrenterna är, skulle jag säga. Kanske något trängre bak än Tiguan till exempel. Men man sitter bra i den. Väldigt fin stol fram. Bra stöttning för kroppen. Och så det som är lite snålt tycker jag är att den känns så påkostad genomgående bilen. Och som sagt kostar den då över 400 000 kronor det här utförandet. Att man inte kan justera svängstödet uppåt och neråt, utan bara in och ut känns lite billigt. Men det är också det är ganska typiskt asiatiskt fenomen det där. De snålar in på helt obegripliga saker ibland.
Mm, fast något som de tycker är helt logiskt att snåla in på. Men, ja, men vad tror du då? Kan den ge Tiguan och gänget en match?
Det tror jag absolut att den kommer göra. För Tucson, eller Tucson som man kanske säger då i Sverige. Nej, Tucson. Tucson, den har ju alltid spelat lite tredje fjol. Framförallt till Kia Sportage, som egentligen är samma bil. Men Sportage har ju sålt dubbelt så bra, till och med tre gånger så bra som Tucson har gjort. Och det tycker jag inte det finns skäl för att den ska göra längre. Den känns så pass unik, den har någonting eget tack vare sin mycket intensiva formgivning. Det bara ser man på profilbilden på den här bilden. Det är ju väck och skärningar och välvningar som får till och med en Toyota att se nästan normal ut. Den är väldigt formintensiv och jag tycker att den är, jag tycker för mina ögon är en väldigt snygg bil. Och sen är det ju spektakulärt med den här ljusglorian då, eller änglavingarna, för de är behandlade på ett sätt så att när de stängs av de här lamporna då är det i stort sett omöjligt att se att det är lampor. Så den ser ju väldigt spektakulär ut. Så de som gillar utseendet kommer nog verkligen att gilla den. Sen har den ju lite brister. Jag hade tyckt till exempel att fjädringen har man inte riktigt lyckats med. Nu finns det elektroniskt kontrollerade stötdämpare till den här bilen. Men den har inte jag kört. Utan komforten är ju bra. Men det finns de som gör det ännu bättre och ganska mycket bättre. Framförallt tror jag det är fjädringskomforten, men även bullernivåerna är väl, det är absolut inte klassbäst. Men vi får testa den där bilden och får se hur den står sig mot konkurrenterna.
Men du säger att det är design framförallt som sticker ut. Det är det som är dess konkurrensmedel, eller?
Ja, det skulle jag säga absolut är den största. Och sen är det ju, det är en stark och snabb hybridbil. Den får ju en vettig årsskatt. Jag tror det var runt 4 000 kronor eller något sånt. Och med tanke på att det är så pass stor bil så är det acceptabelt, skulle jag säga. Jag tycker att formgivningen är den största uspen för bilen, men den behöver absolut inte skämmas för någonting annat. Den är absolut på par med konkurrenterna och kanske till och med över vissa aspekter.
Dragvikt då?
Dragvikt, ja. Jo, men den får ju faktiskt dra. Och det är ju flera hybrider som får göra, så det är inte så unikt. Jag menar, vi har ju Lexus RX till exempel som får dra 2 ton. Men den här får ändå dra 1600 kilo. Det är ju faktiskt bra. Det är bra i klassen även om den inte hade varit en hybrid. Så att, det får man ge en tumme upp för. Om man är ute och drar och har släp efter så kan det också vara värt att veta att man beställer den här 360-kameran som finns som tillval då för strax under 10 000 kronor tror jag. Då får den en funktion så när man trycker ner blinkerspaken, säg att du ska svänga vänster, trycker du ner vänster så tänder sig blinkersen. Då projicerar den även upp kamerabilden, sidokameravyn kommer i, ja, där valvräknaren till motorn sitter. Där får du en bild på liksom hur det ser ut längs bilens sida. Och det låter ju helt fånigt. Otroligt vanebildande. Inte minst om du kör med släp. För att det ser ju då om du har klämt in sig någon stackars cyklist där så att du inte ska köra på den. Det finns varning för det också naturligtvis. Men du kan ju också se så att ditt släp som efter att det inte går upp och skär en trottoarkant eller något sånt där. Så att den där vill man ju nästan ha tänd mest hela tiden. Jättebra funktion.
Men funkar det alltså bara när du har släp eller det funkar
nej,
hela tiden?
Det funkar så fort du blinkar. Men just i kombination okay. med släpen är riktigt, då får man ytterligare den här sista biten hur smart det där, den funktionen är.
Det fanns på Kia Sorento också som jag körde och då märkte jag att det var ju väldigt bra när man fick parkera att se hur nära trottoarkanten man kommer in liksom.
Ja, och det är väldigt, väldigt bra bild. Jag förstår inte hur de har lyckats hålla den ren för jag körde ändå mitt i vinterslasket och ändå var den liksom, den var alltid okej. Okay.
Om någon säger Volkswagen Caddy till mig så tänker jag på hantverkarbil. Men Tommy, du funderar på om den också kan vara ett bra alternativ för barnfamiljer?
Den har ju funnits i kombiutförande tidigare också. Men vad som har hänt nu är ju då att den numera baseras på alltså Golf generation 8, samma MQB Evo-platta som alla andra, höll jag på att säga, nya bilar från Volkswagen-koncernen. Så att den har alltså samma infotainmentsystem som nya Golf, den har samma drivlinor som man också hittar i nya Golf och även komponenter i chassit och allt sånt där är nya Golf. Men fortfarande då på utsidan så är det en stor fyrkantig kaross och stora skjutdörrar på sidorna. Och egentligen så är väl det här, inte det här som vore idealet för barnfamiljer liksom. Bagageutrymmet rymmer alltså 1213 liter med 5 sittplatser. Och fäller man ner baksätet så, och plockar ut stolarna, då går det att lyfta ut. Då blir det alltså 2556 liter som får plats i bagagen.
Ja, det låter ju som rena drömmen. Och det är det alltså du menar med att skönheten sitter på insidan. Då menar du att skönheten i detta fall är utrymmena.
Ja, för alltså om man tittar på utseendet så kanske det inte är så där klassiskt snygg bil. Eller vad säger du, Anders?
Ja, men jag vill inte hålla med. Jag tycker för en gångs skull så ser den där inte ut som en glosögd stackare, utan den, jag tycker den är småtuff faktiskt. Lite plirigare strålkastare, lite latch och ljusarrangemang bak, den har fått sådana här klamrar, va? Jag tycker den är positivt överraskad över formen. Men visst, det är ju inte liksom en Tesla Model 3 till exempel. Det är det ju inte. Det är ju fortfarande en plåtkloss liksom.
Och väldigt bruxig framtoning om man jämför till exempel med Berlingo då, som är en bil i samma kategori, men som är väldigt mycket mer, ja, skojig då i framtoningen kanske, eller?
Men vad är det som gör en bil bruxig och skojig då? Vad är det som du säger som Berlingo har men som inte då Caddy kanske har?
Ja, men formgivningen på Berlingo är väl mycket mer lekfull med de här olika plastdetaljerna runt karossen.
Mm.
Och även inredningen i Berlingo är väldigt kul. Då. Den finns ju i ett sånt där utförande med en sån här takbox på insidan, vad det nu kallas.
Ja, just det, där man kunde förvara saker. Där
ja, du... jättebra att stoppa nallar i.
Den som ursprungligen skulle vara till att ha surfbrädor på förra, på en generation bak av Berlingo. Där ska man skyffla in surfbrädorna.
Jaha, för nu har den krympt, nu är den inte så stor längre.
Nej, men går inte.
Det var nallar, vill jag minnas, på pressbilderna som alltså pulat in i den där stackaren.
Men på Caddy då, finns det några speciella såna här förvaringsfinesser?
Nej, den är lite basic så. Och lika Berlingon har ju öppningsbar bakruta till exempel, vilket ju är väldigt smart finess tycker jag. Det finns inte på Caddyn. Så det här är lite mer basic. Det är en hantverkarbil som man har. Satt ett glastak på och stora sidorutor och stora skjutdörrar på vardera sidan. Men sen så är det inte så mycket mer. Till exempel så är ju baksätet inte skjutbart i längdled. Det är det inte på Berlingon heller. Utan det är fastmonterat och det tycker jag är tråkigt. Och jag frågade på pressvisningen den här varför man inte hade gjort ett mer flexibelt baksäte. Då sa man att det här är ändå, det ska ju vara en produkt med rimligt pris, så att man har sparat in och inte satsat allt för mycket på den typen av finesser som man då menar skulle driva upp priset på den.
Hur är det med det här drivlinjer och så? Du sa att det är lite Golf i den, men Golf har ju 71 olika drivlinjealternativ. Har Caddy lika många?
Eller ja, vad sa du, 79 då?
Ja, 71. Det är många.
På det är många. Den börjar med bensin- och dieselmotorer av olika slag och manuell växellåda eller automat, dubbelkopplingslåda, DSG. Sen så kommer då en gasdriven variant och sen så kommer så småningom en laddhybrid också. Däremot så tänker man inte göra någon helt elektrisk variant av den här. Istället så kommer då vad heter den? Den eldrivna bussen som man har visat
ID Buzz.
ID Buzz.
Den är försenad, 2023 tidigast.
Ja, det är jag inte förvånad över. Men den kommer så småningom och den baseras ju då på MEB-chassit, alltså samma bottenplatta som vi har i vår ID3.
Mm. Så att då får den inte ta några elkunder därifrån, utan då är det
inga elkunder därifrån, utan det här
men,
är bara...
Vad sa du om mildhybrid då?
Ja, mildhybrid har jag dålig koll på, men den kommer som laddhybrid inom något år, säger man.
Men visst har den väl de här 1,5 TFSI E-motorerna? Alla är väl mildhybrid mer eller mindre?
Jag tror inte de hade dem på vår presskörning. Jag körde ju den här 2 liters diesel, 122 hästar är den, va? Samma som vi kör i Golf i senaste testet i tidningen som vi lämnat till tryck idag. Tillsammans med manuell växellåda som ju väldigt smidigt och lättarbetad drivlina med rimlig förbrukning, men det kanske ändå inte känns så där supermodernt att sitta med manuell låda och diesel. Ja.
Och hur blir det med skatt och så? När ska den börja säljas, den nu eller när ska den lanseras?
Nej, den är på gång. Den har fortfarande inte nått Sverige och det finns inga svenska priser än. Skatten räknade jag ut för just den här dieseldrivlinan som jag körde. Den har då en deklarerad förbrukning på 4,7 VLTP blandad körning och CO2-utsläpp på 124 gram. Och det gör att den kostar 4664 kronor per år under de första 3 åren. Så att det är inte så ohemult ändå om man jämför med vad andra stora bilar kostar.
Det kan bli värre, om man säger så.
Det kan bli värre.
Ja. Hur är det, kommer de att göra en lång och en kort version, eller är det bara en storlek som gäller?
Nej då, det är två olika hjulbaser, precis som förut, en längre och en kortare. Jag körde den kortare nu och den är ju helt okej för fem personer. Den längre kan man ju också få sju sits i, och då blir det ju lite mer plats för de som sitter längst bak.
Men Tommy, är det någonting som du är mindre nöjd med då på den här bilen?
Jag känner mig lite tjatig, men återigen nu då, det moderna infotainmentsystemet från Volkswagen-koncernen. Jag är inte vän med det än. Inte ens efter nu då, att vara på vintertest med er en vecka med både Seat Leon och ID3 som jag har liknande konstruktioner, så kan jag säga att jag riktigt uppskattar det här. Jag tycker det är svårt och tungjobbat fortfarande. Eller vad tycker ni?
Just under vintertestet när vi har haft Seat med oss som ett avskräckande exempel, då känns det nästan folkas som ett under av pedagogik, men det är jag det kanske. Jag tycker folkas funkar, det är okej. Okay. Det är inte lysande, men det är okej. Okay. Vad tänkte du säga, Maria?
Ja, jag tänkte att vissa kanske inte funkar ihop med vissa personer kanske inte funkar ihop med vissa infotainmentsystem. Det är väl det där att man inte är kompatibel med varandra. Det är kanske så för dig, Tommy. Du är liksom inte riktigt kompatibel med det här infotainmentsystemet.
Eller också är jag bara lite trög, så det tar lite tid för mig att lära mig nya saker. Så kan det vara.
Mm. Fast jag måste ju hålla med om att det är i en sån här typ av bil där vem jag försöker lura här. Majoriteten kommer köpas av hantverkare på ett eller annat sätt, även om personbilsvarianten eller många tar som företagsbilar och får avdragsgilla. Att en sån typ av bil som förväntas vara smutsig och dammig ut över det absolut normala, att ha touchknappar för värme och elstol, det är ju bara dumt.
Där kan det faktiskt bli problem. Vad tror du då? Kommer du se flest barnfamiljer i nya Caddy eller flest hantverkare?
Nej, jag tror tyvärr inte att folk riktigt fattar ändå hur praktiskt och bra det här är, eftersom jag tror att det finns en stor grupp där ute som skulle vara betjänta av den här typen av bilar, men som tycker att det ser ut som en liten hantverkarbil och därför vill man inte ha en sån stående på sin uppfart, utan istället så sitter man där och knör ihop sig i en vanlig golfkombi eller annat istället. Men jag tycker det är en väldigt praktisk biltyp, så att jag hoppas att folk testar och kollar. Och den vore ju perfekt att ha till vårbruket på kolonilotten, tänker jag. Tänk bara slänga in saker i det där enorma lastutrymmet.
Mm. Inga betänkligheter för Tetris-packning, utan det är bara...
Nej, ja. Visst. Och köper du en ny kompost så är det bara att ställa in den liksom och åka hem.
Ja, det låter som en dröm. En ny kompost.
Det är sånt jag drömmer om, okej? Okay?
Och det får avsluta podden för idag. Tack för att du har lyssnat, och vill du så hörs vi igen om en vecka. Tills dess, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se. Just nu har vi ett extra förmånligt kampanjerbjudande för att läsa alla artiklar och hela tidningen online. Endast 19 kronor i månaden, de första 3 månaderna. Läs mer på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill.
Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.